Här har du ett nytt avsnitt av Svenska Yles politiska podd, Politiken. I det avsnittet så ska vi dels fundera på gränslagen som har tagit ett steg framåt denna veckan. Och sen ska vi kolla in partidagarna. Vi har haft två partidagar.
Tre!
Men vi ska prata om några av dem i det här avsnittet av Politiken.
Vi kan nog prata om det också.
Ja, vi kan gissa om det. Marianne Sundholm och idag Freddy Wahlström och jag Joakim Runt i Politiken den här gången. Gränslagen tog ju då ett steg vidare någonstans den här veckan. Grundlagsutskottet steg fram och de sa vad då?
De sa att det är grönt ljus trots att det här lagförslaget står i konflikt med asylrätten. Lagen alltså säger det att kan stiftas som en undantagslag förutsatt att den kompletteras med reglering om rättsskydd och så här. Alltså det konstaterades i praktiken att här finns stora konflikter med förbudet om avvisning, med internationella avtal som Finland har förbundit sig till. Vi kan lyssna lite på Heikki Vestman, grundlagsutskottets ordförande, samlingspartist.
Hallituksen esityksessä on katsottu, että lakiehdotus on ristiriidassa Suomen perustuslain erinäisten perusoikeussäännösten kanssa. Olennaisin ongelma tältä osin liittyy perustuslain 9 pykälän 4 momentin mukaiseen ehdottomaan palautuskieltoon, jonka mukaan ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu. Hallituksen esityksessä ehdotetaan muun muassa tämän vuoksi, että laki säädetään niin sanottuna poikkeuslakina.
Alltså det är inga små saker det här. Han lyfte upp, Heikki Vestman, då, grundlagens 9 paragraf, 4 momentet om förbud mot utvisning. Om det innebär att en utlänning hotas av dödsstraff eller tortyr. Och för att kringgå den här paragrafen föreslår det här lagförslaget då att man stiftar en undantagslag. Och motiveringen här är då att en sån här undantagslag är begränsad, tidsbegränsad och så vidare. Vi kan lyssna ännu på Mats Löfström från Svenska riksdagsgruppen som också sitter i grundlagsutskottet.
Med sådana åtgärder kan lagförslaget fortsätta behandlas i riksdagen och i förvaltningsutskottet. Dock så att lagförslaget också med de ändringarna ändå kommer kräva 5/6 majoritet. Grundlagsutskottet konstaterar att tröskeln för att ta i bruk lagen ska vara hög. Man kan enbart ta i bruk lagen om alla andra verktyg redan använts. I bruktagande förutsätter beslut av statsrådet efter att man fört diskussioner tillsammans med republikens president och kommit fram till att lagen ska användas. Användningen av lagen, om den godkänns av riksdagen, måste vara väl avgränsat och den får inte vara i kraft längre än absolut nödvändigt.
Här ska alltså det här lagförslaget gå vidare till förvaltningsutskottet som behöver ta till åtgärder som stärker rättsskyddet och till vägagångssättet för att söka asyl. Alltså
från grundlagsutskottet ska det nu till förvaltningsutskottet.
Och de konstaterar i praktiken att normalt skulle man återremittera det här och liksom fortsätta behandla det här, men att det går nu vidare och man gör ändringar under den här behandlingens gång istället för att det är så bråttom.
Varför är det bråttom?
Det är bråttom för att gränsen är nu fast och den skulle ju inte vara fast i mer än några dagar eller veckor, men nu direkt flera månader. Så det är bråttom också för att det finns spion liksom information från andra sidan gränsen som inte här grundlagsutskottsmedlemmarna får berätta om, men de har fått sådana information att någonting är på gång där.
Okay.
Så här sa Johannes Koskinen, som alltså socialdemokrat, och här fick förklara varför han är då för det här utskottets utlåtande som då en av socialdemokraternas suppleanter var emot. Alltså Elina Gebhardt skulle ha skrivit varje av annan åsikt, men hon fick gå när Gudsenina, alltså den ordinarie medlemmen, kom. och var av den här åsikten. Ja.
Men hörde, när Gudsenina var för alltså?
Hon var för, alla ja. Andra var för, det var bara Gebhardt, men hon är bara suppleant så hon fick gå sen när det är riktiga. Men du sa Marianne att det där grundlagsutskottet är grönt ljus, så där var ju det där Koskinen, han var ju sur på det här redan under den här presskonferensen. Han hade tydligen suttit på sitt telefon och tittat vad skriver media om, och Yle hade skrivit då att grundlagsutskottet gav grönt ljus, alltså, och det här är fel, vi har gett gult ljus.
Ja, okej.
Så här, ja men så. Det är ju kanske Socialdemokraternas inställning till här ja. I ett nötskal. Det har ju varit hemskt delade. De har precis som Svenska Folkpartiet sagt att vi väntar på grundlagsutskottets utlåtanden om det här förrän man säger någonting alls.
Och vad är det här utlåtandet?
Nej, och en del ledamöter har varit ute då och sagt redan, eller var, alltså i flera veckor och månader har de varit ute och sagt att det här kan inte accepteras. Jag menar, 18 juridiska experter som har hörts av grundlagsutskottet, samtliga är kritiska till det här. Mm. Det är ganska otroligt. Ska vi ännu lyssna på Vänsterförbundets Anna Kontula? Det var hon och de grönas Fatim Diarra i det här utskottet som inte ställde sig bakom utlåtande.
Mä toivon, että suomalaiset ymmärtää nyt tämän asian merkityksen. Kysymys ei ole tässä vain yksittäisestä laista. Se on historiallinen lausunto, koska siinä ensimmäisen kerran eksplisiittisesti Suomen valtio sivuuttaa ihmisoikeusjärjestelmän ja EU-oikeuden.
Att vi kör över mänskliga rättigheter,
ja,
EU-lagar.
Och att det liksom inte bara handlar om den här enskilda lagen, att också om man aldrig skulle ta i bruk den här lagen. Jag menar, det här är ju inte nu liksom... Sen när den här lagbehandlingen är slut och så vidare, så handlar det ju om att den ska tas i bruk bara när det är väldigt strikta kriterier som uppfylls. Vad de här kriterierna nu sen är också i nuläget lite oklara. Men Kontula poängterar liksom att det handlar om att det här grundlagsutskottets uttalande finns kvar i tiotals år, och det blir liksom en linjedragning som kan användas som prejudikat också i framtida situationer. Och det är det här som Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter också varnar för och vädjar till Finland att inte ta i bruk en sån här lag som sen kan bli ett prejudikat också för andra länder och hela det internationella asylsystemet, om det går igenom. Mm.
Och vi kan ju komma, alltså det här börjar ju med de här, vad var det, 300 män på cykel vid gränsen i vintras. Och då börjar vi tala om hybridhot. Nu har det ju varit väldigt, väldigt lugnt på östgränsen i och med att den var stängd. Men det är ju det här som ligger bakom nu då, att vi vill köra igenom de här grejerna för att få igenom den här.
1300 personer korsar östgränsen mellan augusti och december. 40-80 av dem bedöms vara sådana som inte har skäl till asyl, enligt inrikesministern.
Just så, 80 pers. Mm.
Nu säger ju också ordförande Heikki Westman, som då är sanningspartist, också tillsammans med de andra, att det här utlåtandet så det ger ej strid med internationell rätt.
Ja.
Men att vi är det ändå.
Ja. Mm.
Det som Kontula sa vidare tyckte jag sen att det var liksom på ett sätt också lite oerhört. Alltså hon sa ju, misstänkte att grundlagsutskottets medlemmar inte agerar, att de inte agerar opartiskt som det egentligen är meningen att grundlagsutskottet ska vara. Alltså det ska vara ett lag, man ska tänka på grundlagen och inte på politiken. Och hon sa då att hon aldrig sett någonting liknande. Hon menar att grundlagsutskottet nu har liksom
frångått.
Och det är ju någonting som...
Hon sa att hon har suttit i grundlagsutskottet
sen 2015.
2011. Länge i alla fall. Och sa att hon under alla andra år har kunnat lita på att grundlagsutskottet kommer att värna om sin egen integritet. Att hon hänvisade också till corona, till pandemihanteringar, när det övervägdes ganska hårda begränsningar av grundläggande och mänskliga rättigheter. Och det visserligen gjordes en del felbedömningar, men att systemet stod emot de värsta felbedömningarna. Och liksom att grundlagsutskottet tidigare har stött en tradition där de folkvalda har förstått hur mycket som står på spel här. Det här är nog... Det är nog en, alltså nu har hon ju rätt i att det är en ganska oerhörd situation. Mm.
Och nu har den klubbats igenom i grundlagsutskottet 15-2 eller gult ljus, hur man nu ska ta det. Men är det här ett tecken på att det kommer att vara, jag menar, det kommer nog ganska klubbats igenom i resten också sådär. Om det ändå var en sån majoritet, 15-2 i det här utskottet?
Ja, alltså förvaltningsutskottet måste hitta sen lösningar på de här problemen. Så grundlagsutskottet sa att de måste titta på lösningar, det är ju lite liksom att...
Ge över till nästa. Tar ni oss redo ut det här? Ja.
Men alltså någonting kommer nu då till riksdagsgolven och innan riksdagspausen. Och då, eftersom det är undantagslag och det måste gå snabbt igenom, så då kräver man 5/6 majoritet i riksdagen.
Och borde de få den?
Då de gröna och vänsterförbundet är emot, det har de sagt hela tiden, men det räcker inte riktigt liksom till.
Inte, så små...
Det räcker inte för att stoppa
den. 34 riksdagsmän skulle rösta emot, skulle den inte gå igenom.
Alltså Svenska Folkpartiet har ju målats upp som att ha en vågmästarroll här. De har hela tiden sagt att de väntar på grundlagsutskottets utlåtande. Men Socialdemokraterna är ju en mycket större grupp och där verkar det också finnas en ganska stark splittring. Alltså ännu, vi har konstaterat många gånger i politiken den här våren, alltså det här att säkerhet trumfar allt. Att det är liksom... Att inte Socialdemokraterna heller enat kan stå upp och säga att här är ganska mycket som strider mot våra grundläggande värderingar. Det är nog ganska
hårdigt. Fast du här sa ju Johannes Koskinen, och han sa sen att Koskinen sa sen till slut att slutresultatet är att om man någon gång skulle ta den här undantagslagen i bruk, så är det så att staten måste stå ut med att liksom då få reaktioner från då de internationella instanser som där man har skrivit under. Mm.
Men vår president har också sagt att internationella avtal, asylpolitiken är föråldrad och behöver ses över. Alltså det här är ju början på det. Mm. Det är ju så det är. Fortfarande vill jag påminna om, alltså när de här gränserna stängdes tillfället i början, om man börjar prata om en mera permanent lag, fast den här nu inte heller är permanent, den skulle ju vara i kraft bara ett år åt gången, men i de här motiveringarna så lyftes nog formuleringar som lät extremt sannfinländska. Alltså i de här första motiveringarna till varför det behövs åtgärder vid gränsen. Jag menar fortfarande, varför går vi med på att asylsökande är ett hot? Om det är det som hybridhotet går ut på, att de är ett hot, varför går vi med på det? Det är den
om det var 80 stycken som hade varit då utan ärende.
Ja, och liksom utan. Att där fanns motiveringar som sånt här som att en stor mängd asylsökande kan skapa konflikter i samhället och det kan bli bråk vid de här mottagningscentralerna och sånt här, om man hänvisar till hur det var förra gången. Och varför var det så? Varför tillät vi att det blev så? Mm. Det är det här som jag blir liksom helt... Mm. Jag förstår.
Problemet kanske där är just att om man då har talat, liksom man har vänt blickarna mot de asylsökande själva, eller, men det där sen å andra sidan så har vår östra granne under de senaste åren betett sig på ett sånt sätt som man inte hade tänkt tidigare och som verkar vara helt irrationell. Mm. Eller, förlåt, rationell säkert ur den ena egna, men liksom bete sig på ett sånt sätt som vi inte kan förutse. Mm. Att man kanske måste vända blicken mot det istället. Men...
Och sen här finns det som ju vänstern ofta lyfter fram med att det ska ju finnas alternativ här. Det ska ju finnas en humanare asylpolitik genom kvotflyktingar.
Eller sen EU-lösningar.
EU-lösningar, ja. Det här kommer vara tema ganska länge, tror jag, inom både nationell politik och EU-politik.
Centerpartiet hade ett parti, vad kallar de det? Partiveckoslut, partidagar.
Ja, jag kan
vad är det officiella titeln?
Partikongress. Men vad är kongress egentligen är så det där?
Men det var i Jyväskylä i varje fall.
Det var i Jyväskylä.
Du var där, Freddy.
Jag var där och jag har faktiskt, tror det eller ej, aldrig varit i Jyväskylä tidigare.
Nej.
Kan ni tro det?
Nej, va? Men hur är det ens möjligt? Du har varit på ganska många partidagar. Ganska ofta är de i Jyväskylä, tycker
alltid jag. När det är i Jyväskylä så är det någon annan som har snuvat det framför näsan på mig. Ja. Men nu var jag först ute.
Jag har varit på tre partidagar i Jyväskylä.
Mig har berättats att Jyväskylä är den här Alvar Aaltos stad med de här kulliga och vackra i sig. Men de områden jag rörde mig i Jyväskylä så var det nog stadsarkitektoniskt inte något hemskt mycket annorlunda. De flesta andra städer mycket byggt på 2000-talet.
Ja, okay.
Men det kanske inte var det som du ville höra.
Nå, delvis. Men om vi funderar på Centerpartiet, hur var stämningen där?
Stämningen var
de
ganska
glada och lyckliga?
Ja, de var glada och lyckliga. Ofta, i Centerpartiets historia hade inte varit många partikongresser kongresser där alla är glada och lyckliga tillsammans och håller handen och sjunger tillsammans. Det har alltid varit några slitningar. De senaste, liksom, om vi tittar för 10 år sedan, så var det ju förstås Paavo Väyrynen som har varit mycket orsak till många av de slitningar, men nu har det också funnits andra slitningar. Men nu var man ganska överens. Och det där orsaken är ju säkert, man sitter ju nu i opposition och alla blåsar på samma kol, det vill säga Samlingspartiet. Mm. Så det där, så kan man nu liksom rikta in sina udda mot. Det ville ju Annika Saarikko. Så att på det sättet var stämningen väl helt okej nog.
Och det är ju lite så där när man går på partierna där de ska välja ny ordförande. Jag har varit på några sådana. Och då, det ger ju en speciell stämning. För det ger ju den där orsaken att diskutera, debattera linjen framåt. Liksom, ja. Vartåt partiet ska gå. Och så ger det den där känslan av en ny start och nya möjligheter. Och nu ska vi vända våra opinionssiffror. Jo. Det var lite liknande när Sofia Virta valdes för de gröna.
Mm. Att man hoppet är liksom, kommer tillbaka.
Ja, man står där och hoppas att nu blir det förändring. Så var det hos Svenska Folkpartiet också. En del kom till och med fram till mig.
Varför är det god stämning på SFPs parti idag?
De sa sådär att nu märker du väl att det är ganska god stämning.
Men vi ska återkomma till SFP sen. Men Saarikko höll ju ett avskedstal, hon talade i en timme.
Det är just det. Alltså, Centa valde ju ny ordförare, precis som man redan sa här, det blev Antti Kaikkonen. Men alltså, först måste man ju bli av med Annika Saarikko på något sätt. Hon sa nog till att inte bli av så här liksom, helt lätt, för att hon höll in mindre än 2 tal. Först höll hon förstås öppningstal i egenskap av partiordförande. Mm. Och sen höll hon en politisk översikt. Alltså båda var närmare en timme långa. Alltså man fick riktigt sitta där. Hon är ju bra på att hålla långa tal. Ta öppningstalet. Där nämnde hon 2 andra partier. Hon nämnde SFP och hon nämnde Samlingspartiet. SFP sa hon ungefär så här att grattis till ett riktigt fint EU-val. Och nu går jag över till Samlingspartiet. Och så var det liksom, jag hade det printade talet. Alltså det var sida efter sida efter sida om Samlingspartiet. Partier liksom och det där i då negativ bemärkelse.
Ja,
alltså, och också det här nästa tal som hon höll, alltså speciellt det andra talet som hon höll, så det var alltså bara snäppet mindre än en öppen krigsförklaring mot Samlingspartiet.
Men intressant, de har ju ändå varit ganska flitiga med att nog hålla dörren öppen för att kanske man i framtiden borde sitta i regering med Samlingspartiet.
Annika Saarikko smällde dörren fast igen, men Antti Kaikkonen öppnade den på nytt, så du behöver inte vara orolig nu.
Aha, okej, men så här bara liksom lite grann han eller helt
den
och
han öppnade på samma sätt som tidigare då, att han sa nu också i sitt tal sen på söndagen när han hade blivit vald, så sa han nu aja regeringen, men sen sa han att vi tycker nog att det är viktigt att skuldsättningen liksom, att skuldsättningstakten får stiga så här.
Men alltså, Saarikko sköt ner allt.
Hon använde ord som att Samlingspartiet försöker möjliggöra en nattväktarstat, och det är ju en sån här där bara polis och armé fungerar. Hon sa också att regeringen vill dela in människor i framgångsrika vinnare och sen losers och patrask och så här. Alltså hon talar hårdare retorik.
Jag tänkte
att det var hårdare retorik än vad jag har hört Li Andersson använda. Ja. Att men hon vill att Centerpartiet ska sluta koncentrera sig, slösa bort tiden på sannfinländare och istället rikta sig mot Samlingspartiet istället. Det är hennes liksom linjen i hennes, hon tycker att strategin, taktiken ska nu föras.
Det är ju nog en annorlunda strategi än vad, alltså hittills har ju mycket av regeringskritiken riktats mot uttryckligen sannfinländarna.
Ja. Men nu håller sannfinländarna i decivaler och gallupparna håller deras liksom tyngd på att minska. Mm. Och sen har ju Centern också märkt att hur mycket man än har skällt på sannfinländarna, inte hade hjälpt dem i val eller så här.
Nej, fast det var sannfinländarna som tog deras väljare. Så nu.
De fick inte tillbaka, för sannfinländarna tappade alltså 100 000 väljare från förra EU-valet. Och inte en enda, okej, man kan ju inte säga inte en enda, men jag säger ändå, inte en enda av dem kom till Centern, utan de gick upp på sofflocket eller gick till Samlingspartiet eller vad det gick.
Sammanfattningsvis, Saarikko skällde, Kaikkonen sa att
Kaikkonen sa
vad sa Kaikkonen sen, alltså kom han då sa att nå inte det sådär, eller sådär att nej vi ska
han
vara vänner.
Han pratade också mycket om Samlingspartiet och regeringen, men det var sen en sån där vanlig Centerretorik att det där att vi tycker inte om att ni utarmar östra Finland och så här, och vi Centern står för en civiliserad Center, vi tycker inte om polarisering och så vidare och så vidare. Där är förresten ett av de stora problemen med Centern just som det där som jag tycker i varje fall det att man vill, man liksom säger hela tiden, med ord säger man att vi står för det här lugna, sansade centertänket och så här. Det har man hållit på att tala 10 år. Varför röstar inte människor på dem då? Om de säger att den stora majoriteten av finländare vill ha liksom en sån här mittellinje, de tycker inte om ytterligheter, utan de vill ha en mittellinje. Varför röstar de inte
på ingen vill ha lugnt och sansat?
Ja, ingen vill ha. De vill
det här är väl ja, lite samma problem som SFP. På SFP, SFPs partikongress behövde de inte två olika personer som sa att regeringen är dålig och regeringen är bra.
Utan
nya partiledaren sa att han vill dra gränser, tydliga gränser och bygga broar.
Tydliga gränser och bygga... Skulle de här broarna byggas över gränser?
Okay. Jag förstår inte det här. Men
man måste fundera för att få in den där bilden
kanske,
ett tag.
Vi får kanske vänta nu ett tag och se vad...
Och där så behöver man en bro över.
Ja.
Men innan vi går in på SFP, vad behöver alltså Kaikkonen göra med Centerpartiet? Vad är liksom... Vad måste han styra upp?
Jag vet inte, för det är jättesvårt för Centern överlag. Alltså, det stora historien är att landsbygdsbefolkningen minskar och därmed Centerns väljarunderlag. Men det är också ett problem att landsbygdsbefolkningen inte de heller är någon enhetlig liksom, demografisk klump, utan de är också splittrade. Tidigare, Centern har alltid delats i sådana här som liksom partier som alltså, delats i de som vill tala för det bortglömda folket. Och sen då Centerns huvudlinje som ändå har varit liksom de jordägande böndernas vad heter det, parti. Så att om man till exempel nu talar om östra Finland och glesbygden där det faktiskt går dåligt för många människor, så det är ganska stora inkomstöverföringar som man behöver sen om man ska genomföra alla de här centersprogram fast man ska få EU-pengar till det. Vad tycker man då i de rika delarna av landsbygden? Är man sen så jätteinto på att det där att jo vi ska nog förstås alla vi här på landsbygden enda gemensam familj som vill liksom vi vill skyffla över pengar nu från jag är inte så säker på det. Så där bara så svar på din fråga. Inte vet jag vad Kaikkonen ska göra. Han borde väl veta själv nu när han har blivit vald. Men Centerpartiet tänker att han lite bättre nu skulle få en lite mer urban profil. Han är själv från Tusby och flyttat till Sibbo. Så att om han skulle nu börja tala lite mer för nylänningar och huvudstadsregionen och så här. Det har ju partiet försökt sig på tidigare. Det har väl lyckats.
Ser du att han kommer ta partiet i en riktning som Annie Lööf i Sverige?
Kaikkonen är inte någon elev, han är en sådär lugn sådär liten nallebjörn, så han har jätterolig humor, det tycker jag är bra.
Han är rolig, både han och Saarikko är ju nog roliga.
Ja, och han är kanske lite roligare till och med, för han är där självironiska draget i sin humor. Men han är inte lika hård som Saarikko, att det kanske är ett minus för honom. Att
utom en gång, jag intervjuade honom i riksdagen, det var den här frågan om Vasa central sjukhus och vem som ska, och hur gruppdisciplinen ska hålla i olika grupper och vem som ska få rösta hur, och så sa han att alla måste rösta samma i centergruppen, och så sa han sådan är linjen och sådant är livet.
Sen kom vi till Svenska Folkpartiet, de valde också en nylänning till ordförande. Anders Adlercreutz. Vad höll han för linjetal?
Han höll ett linjetal där han nog, alltså, samma sak har han sagt i våra sändningar efter det i TV-nytt och i alla ställen han har uttalat sig, att talar nog om den här vikten om att dra gränser, visa var gränsen går. Men alltså vad det här sen i praktiken betyder så återstår nog att se. För att de sitter i den här regeringen. Det är ju det som är problemet från början. Alltså de sitter i regering med ett parti som tycker fundamentalt olika i ganska många stora frågor. Inte bara kring asylpolitik och invandringsfrågor, utan också till exempel klimatfrågor, där Anders Adlercreutz ändå har haft en lite högre profil. Alltså det, hur det här ska sluta när det kommer i höst ännu liksom, nästa paket med skärpningar i asylpolitiken till exempel. Så det, alltså jag förstår inte det här.
Han var ju med i A-studio, Adlercreutz, här i måndags, och där på frågan just om det där, att hur liksom, motiverar ni att ni era väljare, att ni har liksom, att ni går så emot just det här, till exempel då invandringsgrejerna och er egen policy, sa han att jo, där kan man ju hitta saker och ting som skaver, men sen finns det ju en massa annat i regeringsprogrammet där SFP får sin vilja igenom, som i skolfrågor, i språkfrågor och så här. Så det lät som att
Raseborgs sjukhus.
Men det lät som att det finns liksom, de själva kan ju titta på de här andra grejerna som de får igenom på ett bättre sätt.
Nu är det ju det de har fått kämpa med hela senaste året, att lyfta vad det är de har fått igenom, och sen det här konstanta upprepande att om vi inte skulle vara med så skulle det vara ännu värre.
Mm. Det är svårt att göra två liknande studier av detta eftersom man inte kan vara med och inte vara med samtidigt.
Men där har ju nog Annika Saarikko rätt att kanske fokus nu skulle ligga på Samlingspartiet ett tag. Alltså det är ju de som har möjliggjort den här regeringen. De har flera profiler som pratar för hur viktigt det är med arbetskraftsinvandring till exempel. Det blir en allt större fråga eftersom ekonomiska experter också pratar så mycket om det. Att det behövs invandring till Finland för skatteinkomsternas del, för att vi har en åldrande befolkning och så vidare. Det här måste ju Samlingspartiet göra klarare och tydligare för sannfinländarna när de sitter i regeringen.
Men kommer SFP är ju statsministerns trogna vad ska jag säga? SFP statsministerns trogna medarbetare, ja. I Benedikta. Annika Saarikko, tror jag, hon tänker, tror jag, mycket också på det, att förutom det som du sa, på det att Samlingspartiet har en sorts straight flush i det att man har presidentposten, statsministerposten.
De har hela, ja. EU och de har hela utrikespolitiken. Ja.
Mm. Ja, utrikesministerposten och allt det.
Mm.
Men hur var stämningen alltså överlag då?
Nej, det var nog på riktigt god
stämning. Efter det
stämning,
inte så uppslitande ordförandevalet, men i varje fall sådär.
En del som talar för jord- och skogsbruk försökte måla upp Anders Adlercreutz som det sämre valet, men de var nog alla, och han valdes ju med stor majoritet, liksom 2/3 av rösterna, att de var nog alla glada över, jag menar, som jag sa, att på sådana här möten när det finns ett partiordförandeval så leder det ofta på något sätt till en god stämning, utan kanske då när alla valdes för sannfinländarna och det blev kris. Att det har ju funnits sådana möten också, när det myglas om vem som ska välja, så det leder till helt nya riktningar för partier, men det, alltså här var det ju inte liksom nu fråga om en jättestor linjeförändring.
Mm. När alla har valdes så kommer jag ihåg att alla i hela, på hela SFPs partimöte satt med sin dator framför sig, någon höll.
De är ofta samtidigt det här.
Liksom, ja, de är samtidigt. Alla satt och tittade på sannfinländarnas partikongress.
Sitta på den andra partikongressen.
Ja, den här stackaren som höll på med något sånt motion från, jag vet inte vad det var, så ingen lyssnade ju på den killen.
Nej, okay. Men samma fråga som med Kaikkonen, vad behöver Adlercreutz göra?
Men gud.
Med SFP nu. Nej. Rida ut de här åren i regeringen, är det det?
Nu måste han ju på riktigt göra det som han nu sa, att liksom visa var gränsen går. Jag menar, nu måste man väl kunna göra den tolkningen ändå, att opinionsstöd är de som har liksom slutat säga att de vill rösta på SFP, så har blivit, jag menar, den utvecklingen har kommit sen de gick med i den här regeringen.
Men jag tänker att sen samtidigt så kommer han att promenera in på nästa statsrådsmöte och han vet att sannfinländarna inte kan tåla honom. Alltså sannfinländarna hade velat se Otto Andersson, för de tycker att Otto Andersson är den som man kan diskutera med.
Det är de har suttit och förhandlat budget med och så vidare.
Just det, ja. De har tydligen, jag vet inte varifrån det kommer det här, att de har så svårt att tåla Anders Adlercreutz.
Ett blogginlägg under Ständerhus-förhandlingarna.
Det kan nog hända, det börjar ändå där, ja.
Vad var det för blogginlägg?
Om vikt, det var då när SFP satt ner foten om både invandring och klimat. Det bråkades redan från start. Före hela Junnila-skandalen.
Mm-hmm. Jag tänker bara att hur har Adlercreutz nu fått, så att säga, darra han på manschetten och börjar han liksom försöka hitta en gemensam linje liksom, eller få bättre personliga förhållanden med sannfinländarna.
Bygga broar.
Ja, bygga broar, ja. Men vad händer med de med gränsen? Hur blir det med att sätta ner foten och dra gränser?
Men
då?
Kanske det är sådär som du sa, att gränsen går där under den bron.
Kom ihåg, fortsätt höra av er till politiken med kommentarer, ris samt ros. Och vart mejlar man, Marianne?
Politiken @yle.fi.